Axberg snackade uppfordrande med pekfingret i bordet. Men eftersom obduktionen inte utesluter brott kan inte heller vi göra det. Och var får han nyckeln ifrån, sa Pablo. Svaret uteblev. Sankare drog sina byxor halvvägs upp på magen.
Johans resonemang innehåller många osäkra variabler. Allt kanske har en naturlig förklaring. Men om det är mord...
Sankare lämnade tankegången ofullbordad. Så måste vi hitta mördaren snart, fyllde Axberg i, innan han slår till igen. Han betraktade kollegorna under tystnad. Sammanfattningen tycktes ha fått önskad effekt. Som ni förstår är mycket fortfarande oklart. Men kan vi enas om att arbeta efter min teori har vi i alla fall något. Är vi överens? Instämmande hummanden gav svaret. Då kör vi igång. Jag ska ringa föräldrarna och ställa några kompletterande frågor. Sen måste vi få Anna Hedin att ge ett bättre signalement av mannen hon såg. Kan det ha varit Lenas pojkvän? Eller Tony Wollmar? Jag kollar det, sa Pablo. Vidare får någon höra med kyrkoherden och Birgit Öberg om deras dörrar var låsta eller olåsta. Om det finns reservnycklar och så vidare. Och försök hitta gemensamma kopplingar mellan offren. Sen får vi inte glömma Tony Wollmar. Även om mitt förhör med honom inte gav så mycket. Vi måste ta reda på varför Lena Forsell slutade så plötsligt. Förhör några av de andra anställda på restaurangskvaden, uppmanade han, utan tydlig adress. Sankari skakade på huvudet.
Stål kommer att bli tokig.
Han får bli vad han vill. Så länge jag leder den här gruppen bestämmer jag hur arbetet ska bedrivas. En borrmaskin startade någonstans i huset. Dessutom jobbar vi vidare med knarkhärvan. Vilka är här nästa vecka? Sankari, Pablo och Åkerman räckte upp varsin hand. Hamrin kommer tillbaka från semestern på måndag, sa Åkerman. Bra, då bör vi klara det. Mötet avslutades. Axberg stod kvar en stund och blickade ut genom fönstret. Han kände sig tillfreds med hur arbetet utvecklade sig, eftersom han lyckats övertyga sina medarbetare att följa det spår han pekat på. Kunde hans slutsatser inte vara helt felaktiga? Han hade en intuitiv känsla av att vara på rätt väg. Mannen såg Elin Hussein i ögonen och hälsade. Hej igen! Hur mår du?
Tack, bättre. Jag har sålt hunden.
Jaha, när då?
Snart 2 veckor sedan, förra fredagen.
Varför gjorde du det?
Hon suckade tungt. Det blev för jobbigt. Jag orkar inte gå ut med honom så ofta som han behövde. Mina knän är ju inte vad de borde längre.
Tråkigt att höra.
Ja, det känns väldigt tomt. Han fanns ju alltid där, som ett slags trygghet. Men det blev nog bäst för oss båda.
Det blev tyst några sekunder. Ljuden från lekparken trängde in genom fönstret.
Vem köpte honom? En familj från Kvissleby med 2 barn. De verkade snälla. Ludde får det nog bra.
Orkar du gå ut någonting själv?
Jag försöker, men morgonpromenaderna blir det lite si och så med. Är det dåligt väder, stanna inne. Dessutom är knäna sämst på morgonen.
Ja, jag vet. Har du hiss? Ett lättat leende for över hennes mun.
Ja, gudskelov. Det var länge sedan jag kunde gå i trappor.
Han besvarade leendet.
Och hur går det på nätterna? Kan du sova? Bättre än förr, men ibland har jag svårt att somna. Vad gör du då? Blandar en skvätt konjak i varm mjölk och dricker.
Och det funkar?
Ja.
Det blev åter tyst en stund. Han kände att han måste fråga något mer.
När går du och lägger dig på kvällen?
Efter 10-nyheterna, det vill säga vid 22:30.
Händer det att du vaknar när du väl har somnat?
Nej, då sover jag som en stock till morgonen. 1000 kanoner kan inte väcka mig.
Jag tycker att du ser pigg ut.
Hon la sin hand på hans arm.
Tack, du är snäll.
Hur går det med vardagssysslorna? Orkar du med dem på egen hand?
Städa och tvätta går bra och min son hjälper mig att handla 1 gång i veckan.
Så snällt av honom.
Ja, vi storhandlar varje onsdag. Han är ledig från jobbet då.
Han såg på klockan. Guld och blen glimmade. Tidsschemat hade spruckit.
Många stod i kö för att träffa honom denna dag. Har du några andra vänner eller bekanta som du håller kontakt med?
Egentligen inte.
Förutom bingon på torsdagskvällarna. Därför blir det ensamt utan Ludde. Hon plockade upp en näsduk i fickan och snöt sig. Brukar du bjuda hem någon till dig?
Nej, aldrig. Det skulle jag inte orka. Jag har nog haft mitt sista kafferep.
Han la huvudet på sned. Log inkännande. Elin Hussein visste inte hur rätt hon hade. Axberg satt framför tvn och zappade mellan kanalerna. Inget program lyckades väcka hans intresse. Han var allt för upptagen med att tänka på Carolina. Gång på gång gick han igenom vad som utspelats utanför hennes dörr igår kväll. Först hade hon bara stirrat på honom med en blandning av förvåning och irritation. Axberg hade genast känt att det var ett misstag att söka upp henne oanmäld. När han frågat om han kom olämpligt hade hon svarat med en motfråga och undrat vad han ville och sagt att de inte hade något mer att säga varandra. Axberg slöt ögonen och tog en klunk ur ölburken på bordet. Han såg Carolina tydligt framför sig. Hon hade haft sina slitna blå jeans och den ljusgröna batiktröjan, den som han köpt till hennes födelsedag i fjol. Hon hade varit vackrare än någonsin. Vacker och oresonlig. De ord och fraser han tänkt ut i förväg hade varit som bortblåsta. Carolina hade genomborrat honom med en nedlåtande blick och sagt att deras förhållande var över. Att hon inte ville bli störd mer. Just de orden hade hon uttalat. Att han störde henne. Axberg kramade ölburken så den vek sig på mitten och blev lika kantig och misslyckad som han själv kände sig. Just innan hon stängt dörren och lämnat honom ensam i trapphuset hade han hört en tallrik skramla. Ljudet tycktes komma inifrån lägenheten. Hade hon haft någon på middag? Axberg kände svartsjukan sticka över bröstet. I kylskåpet fanns mer öl. Han bestämde sig för att inte sitta och bli sentimental. Som vanligt var bästa boten att tänka på arbetet. Återigen gick han igenom den sammanfattning han presenterat för spaningsgruppen. För varje gång blev han mer övertygad om att han hade rätt i sina slutsatser. Kanske inte i alla detaljer, men i huvudtesen. Att Lena Forsells död inte var naturlig och att det fanns något dolt samband med Gerd Ekstedt och Kent Öberg. Resten av arbetsdagen hade inte bjudit på några större överraskningar. Han hade ringt till Mia och Mats Forsell som återigen intygat att de sovit bredvid varandra hela natten på övervåningen och inte hört några ovanliga ljud. Absolut inte från någon som hade kommit in i huset klockan 3 på natten. Samtidigt hade de blivit rädda och undrat vad som egentligen stod på. De hade inte den blekaste aning vem mannen med väskan var, än mindre vad han gjorde i deras hus. Axberg hade noterat att de inte för en sekund tvivlade på Anna Hedins vittnesbörd, vilket var en viktig komponent i bedömningen av trovärdigheten i hennes berättelse. Folk brukade hålla reda på om deras grannar var mytomaner, dementa eller på annat sätt otillräkneliga. På frågan om nyckeln svarade makarna Forsell också mycket bestämt. Det fanns ingen reservnyckel. Axberg hade med tiden blivit allt mer övertygad om att föräldrarna inte hade någonting med dotterns död att göra. De saknade motiv och deras sorg var äkta. Dessutom var det svårt att se deras koppling till Gerd Ekstedt och Kent Öberg. Axberg gick ut i hallen, letade fram en cigarett ur paketet som låg på hatthyllan och återvände till fåtöljen. Efter Carolinas flytt struntade han i att röka under köksfläkten. Det skänkte honom en viss tillfredsställelse av trots och uppror. Även om han visste att reaktionen var barnslig, så tyckte han om den. Jeff Conrad hade intygat att han lagt ned all sin yrkeskompetens för att hitta dödsorsaken vid obduktionen av Lena Forsell utan att lyckas. Efter de fortlöpande rapporter som Axberg givit Conrad var dennes inställning klar. Dödsfallet var inte naturligt och misstanken om brott stor. Trots detta var dödsorsaken höljd i dunkel. Axberg hade återigen noterat att Conrad verkade trött och håglös, som om energin hade lämnat honom fullständigt. Axberg antog att det var en tillfällig svacka som berodde på ett alltför
pressat arbetsschema. Rättsmedicinska avdelningen i Umeå hade bara 2 läkare som delade på en ständig jourlinje med beredskap dygnet runt, året om. Axberg kände sig rastlös, stängde av tvn, började planlöst gå mellan rummen i lägenheten. Han fick en ingivelse att besöka kasinot redan ikväll och inte vänta till på måndag som planerat. Han gick ut i badrummet, såg sig i spegeln. Inga överraskningar. Han såg ut som förväntat, trött och dyster, men nyrakad och solbränd. Ute var det förvånansvärt varmt och ljusblå himmel skymtade bakom stråk av mjölkdisiga moln. En frisk ostlig vind drog mellan husen. Ett gäng överförfriskade ungdomar drev fram och tillbaka över gatan i riktning mot Stora torget. Axberg gick den korta promenaden till hamnområdet och kasinot, som var inrett i den gamla järnvägsstationen. Säkerhetsvakten i entrén nickade igenkännande mot honom. Som alla gäster visade han sin legitimation och blev fotograferad. Han bestämde sig för att först gå omkring och studera miljön, som en vanlig gäst. Det var då man såg det uppenbara, fann de rätta frågorna. Först kom han in i en enorm spelhall, med tindrande banditer och rullande räkneverk. Överallt stod människor och spelade febrilt. Rop av besvikelse och glädje blandades med ljudet från de rasslande maskinerna i en kaotisk kakafoni. Axberg tog trapporna till andra våningen. Här var ljudnivån lägre, utrymmet större. Han vandrade runt, såg sig omkring. Flera övervakningskameror satt diskret utplacerade i taket. Axberg slogs av en tanke. Mannen vi söker måste ha fångats av flera kameralinser under sitt besök. Om kamerorna alltid är på och filmerna sparas, måste han finnas där. Mannen med kasinokvittot. Axberg insåg att han onekligen hade en del frågor att ställa till Hans Edström. Han gick tillbaka till entrén och bad att få tala med säkerhetschefen. En av vakterna lyfte en intern telefon och utbytte några korta repliker. Hans Edström väntade på tredje våningen. Tjenare Johan, sa han och sträckte fram sin hand. Roligt att se dig här. Imponerande ställe. Kom med, sa Edström och vinkade med sig Axberg genom en mörk korridor. När de nådde slutet drog Edström ett passerkort genom en avläsare. Dörren framför dem gled upp. Här är mitt kontor, sa Edström stolt och gjorde en svepande gest. Längs ena vägen satt ett 30-tal monitorer som visade olika interiörer från kasinot. Framför satt en man i 50-årsåldern och följde utvecklingen uppmärksamt. Det här måste ha kostat en del, sa Axberg och slog sig ned i en av rummets 4 oxblodsfärgade skinnfåtöljer. Edström pekade på en monitor som visade ett fullsatt blackjackbord. De betalar. Du anar inte hur mycket stålar vi drar in per dag. Axberg ville inte veta. Men han antog att det var som att vinna på en otippad V-rad en gång i timmen. Nu kom jag inte hit för att tala om pengar. Han märkte till sin förvåning att han lät irriterad. Du vet ju bakgrunden till varför jag är här. Edström nickade och ställde fram en tillbringare citronvatten på det ovala ekbordet. Axberg redogjorde för de nya fakta som framkommit i fallet. Sist berättade han om den man som blivit iakttagen utanför familjen Forsells hus. Sammanfattningsvis tror vi alltså att Lena Forsell mördades av den man som växlade in sina marker i kassa 4 klockan 23.30 söndagen den 9 juli. Edström anlade en bekymrad min. Otäck historia. Vi ställer givetvis upp med vad vi kan. Finns det övervakningskameror vid kassorna? Nej, det blev tyvärr inga uppsatta vid installationen. Men det är på gång vilken dag som helst. Axberg svor tyst. Finns det någon annan kamera i närheten? Hans Edström vände sig mot tv-skärmarna. Tänkte efter. Den närmaste är vid rouletten. Men den visar inte vad som sker vid växeldiskarna. Kamerorna har ett ganska snävt fönster och fångar mest vad som händer runt spelborden. Det är ju där fusket försiggår. Axberg förstod logiken i resonemanget, men irritationen gav inte vika. Sparar ni allt som filmas? Ja, i 2 månader. Hur mycket film blir det per kväll? 200 timmar med alla kameravinklar. Edström gick bort till ett arkivskåp och låste upp. Innehållet bestod av daterade videoband i långa rader. Här har du den 9 juli, sa han och vek fram en kassett. Vad krävs för att vi ska få se dem? Åklagarbeslut. Kan vi nog ordna på måndag. Samma gäller för besökslistan, konstaterade Edström. Axberg såg på skärmarna på väggen där de rörliga färgbilderna stundom frystes till stillbilder. Han insåg vilket sisyfosarbete som låg framför dem. Jag skulle också vilja att du frågar personalen som arbetade den aktuella kvällen om de lagt märke till något avvikande. Edström lutade sig tillbaka i fåtöljen och log.
Du anar inte hur mycket konstigheter som sker här varje kväll. Du kommer att dränkas i olika observationer.
Det gör jag dagligen. Du får sortera informationen efter vad jag berättat för dig. Och fokusera på den aktuella tidpunkten.
Axberg tog en klunk av vattnet och vandrade bakåt till minnet. Förresten så bar mannen utanför Forsells hus med sin väska. Det är inte uteslutet att han hade med sig den under besöket här.
Vad var det för typ av väska?
Axberg försökte kopiera Pablos skiss på ett av kasinots brevpapper.
Edström lovade att göra vad han kunde.
En fråga till innan jag går, sa Axberg och reste sig. Sker spelet på första våningen enbart med kontanter?
Det stämmer.
Och kassorna på plan 2 växlar bara in och ut marker till spelborden.
Ja.
Det betyder att vår vän som tappade kvittot någon gång under kvällen spelade på plan 2.
Har du rätt i?
Men det säger inget om var han spelade. Samma marker gäller på alla bord.
Axberg tänkte att i alla fall ringade in den okände mannens förehavanden något. Han tackade för hjälpen och lovade återkomma med åklagarbeslutet snarast. När han kom ner till första våningen såg han henne.
Hon stod och talade med en väninna rakt framför honom. Mötet var oundvikligt.
Axberg blev torr i munnen av nervositet. Kvinnan från den ödesdigra pubkvällen. Kvinnan som han inte ens visste namnet på. Nu upptäckte hon honom. Hon log glatt överraskad. Nej men hej! Sen viskade hon hastigt något till väninnan som flinade mot Axberg och gick. Hej, är du här? Samma stund han uttalade orden hörde han hur fåniga de lät.
Verkar så.
Varför har du inte ringt? Frågade hon och tog ett steg närmare honom.
Han kände igen hennes blommiga parfym. Långsam rysning vandrade sakta upp längs ryggraden, kota för kota.
Har haft fullt upp, du vet, med jobb och så, ljög han. Hon nickade och smuttade på en jordgubbsröd drink. Hennes ögon, kläder och rörelser talade samma tydliga språk. Sättet hon kastade med håret.
Nu vet jag i alla fall vem du är, sa hon och log.
Så bra.
Är du här ensam?
Axberg märkte hur blicken ohjälpligt snuddade vid hennes bröst. Han mindes. Den elektriska pelaren som vandrat längs ryggen nådde nacken. Han fick gåshud. Samtidigt visste han att han måste motstå frestelsen. Han älskade Carolina. Skulle han någonsin få tillbaka henne måste han vara ärlig, först och främst mot sig själv.
Ja, men jag ska gå hem nu. Jag känner mig lite trött.
Hon såg på honom en blandning av besvikelse och en sista vädjan.
Säkert?
Tyvärr. Axberg skyndade sig ner till garderoben och hämtade sin jacka. Sommarkvällen var ljum, himlen klarnade allt mer. Vinden hade mojnat och segelbåtarna i hamnen vajade avslaget. På vägen hem köpte han en tunnbrödsrulle med korv och mos. Besöket på kasinot hade inte varit helt i onödan, även om missen med kameraövervakningen av kassorna var förarglig. Dessutom hade han markerat för sig själv och Carolina att han ångrat sitt felsteg. Ångrat och lärt sig läxan. Han hoppades att det var ett steg tillbaka mot det förhållande de en gång haft.
Den där jäveln Tony Volmar tar jag mig gärna an, dundrade Sven Hamrin och slog handflatorna i Axbergs skrivbord. Sen ryckte den några gånger i Hamrins vänstra näsvinge och den obligatoriska nysningen kom som ett brev på posten. Trots att Axberg var beredd hoppade han ofrivilligt till i stolen bakom skrivbordet. Hamrin, som just kommit hem från sin fiskesemester i Norge, hade drabbats av sin årliga sommarförkylning. Detta hade inte undgått någon på avdelningen. Urladdningarna hördes över hela våningsplanet och väckte obönhörligen den som eventuellt satt och sov.
Då vet du hur landet ligger.
Jag börjar skugga Volmar redan ikväll, sa Hamrin. Ska bara ordna med en lämplig bil från civilspan. Han tog upp en näsduk och snöt sig. Alltid något att trösta sig med förresten.
Vad menar du?
Chefen är fortfarande på verkstaden. Någon förbannad reservdel de var tvungna att beställa.
Hamrin knöt nävarna och såg uppgivet på Axberg.
Det är ju inte klokt. Jag har redan väntat över en månad.
En aura av ilska växte fram runt Hamrin. Axberg tänkte att han inte avundades den som ansvarade för reparationen.
Var vi klara? Sa Hamrin och reste sig.
Ja, och ta det lugnt med Volmar. Om han märker att han är skuggad försvinner han in i sitt gryt innan vi hinner blinka.
Hamrin mumlade något till svar och gick.
Axberg satt en stund och såg efter honom. Även om Hamrin i många ögon var en stor buffel så var han en bra polis. En av de absolut bästa skuggorna inom kåren. Trots sin enorma kroppshydda hade Hamrin förmågan att göra sig osynlig, röra sig på rätt ruta vid rätt tidpunkt. Volmar skulle få ett helvete. Axberg reste sig och gick fram till fönstret. Han kände hur röksuget kom krypande. Men de tre cigaretter han satt som gräns för sitt dagliga intag var redan förbrukade. Allt som hände runt honom drev upp begäret efter nikotin och distraktion. En av skrivbordslådorna hittade han ett tuggummi-paket. Han tog tre bitar och hoppades att de skulle duga som substitut. Det var måndagen den 17 juli och klockan närmade sig 5 på eftermiddagen. Ett vackert sommarväder hade åter intagit staden. Axberg kände solen värma i nacken. Särskilt behagligt var det mot hans stela rygg som ständigt påminde honom om nätterna i den utnötta fåtöljen.
Han lutade sig bakåt i stolen och slöt ögonen. Åklagare Fridegård hade lovat att snarast ordna fram tillstånden rörande besökslistorna och övervakningskamerorna på kasinot. Pablo Åkerman hade ägnat förmiddagen åt att förhöra några av de anställda på restaurangskvaden. Ingen sa sig veta något om varför Lena Forsell plötsligt sagt upp sig. Men Pablo hade lagt märke till att frågorna väckt nervositet hos några av flickorna. Han var övertygad om att de försökte dölja någonting. Axberg undrade vad som egentligen gömde sig bakom fasaden i Volmars imperium.